Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Hej, det här är Per Gessle och jag skulle bara vilja säga god jul till alla som lyssnar. Jag sitter här på vackra Kungsholmen i Stockholm tillsammans med...
Fredrik Strage, välkommen hit. Tack. Per Gessle.
Tack.
Tänk att du kommer hit och firar jul lite grann. Mm. Ja. Vad önskar du dig i julklapp?
Jag tror att jag skulle vilja, om man ska önska sig någon pryl sådär, så tror jag att jag skulle vilja önska mig en ny iPhone. För jag har nämligen hoppat över några generationer av iPhones. Så jag skulle behöva en 12, tycker jag. Jag tycker att jag är berättigad till det. I alla fall en mini.
Jag hoppas att tomten kommer med, i första hand att vaccin vore trevligt.
Mm, det är klart.
I andra hand Anton Corbyns nya fotobok om Depeche Mode. Mm. Som i den billiga upplagan kostar 7000 spänn.
Mm. Är det sån
men
här...
ni är väl polare, du får säkert ett ex gratis, eller hur?
Det kan hända. Men jag har inte sett röken av den än faktiskt. Vem är det som ger ut den? Är det Taschen?
Taschen förlag ger ut den.
De ger ju ut så himla mycket sådana fantastiska böcker. Jag har en sån stor David Hockney-bok hemma.
Depeche Mode-fansen är oerhört upprörda över prissättningen på den här boken.
Men det kommer säkert en billighetsvariant så småningom.
Vi får hoppas det.
Det brukar göra det.
En av dina mest populära låtar började ju som en jullåt, fast folk kanske inte riktigt minns det. It Must Have Been Love hette Christmas for the Broken Hearted som undertitel. Mm. Och skrev, som jag har förstått allt rätt, lite på uppdrag av tyska skivbolaget EMI. Mm. Som sa att skriver du en jullåt så kommer den garanterat bli en hit här i Tyskland.
Ja, nästan så. Vi hade släppt vår första Roxette-platta, Pearls of Passion-albumet då. Och var väldigt besvikna över att Tyskland då, EMI i Tyskland, inte kom någonstans med det. Vi var där ganska mycket och gjorde tv, men det hände liksom ingenting. Så sa någon av cheferna att testa och göra en bra jullåt, så kanske det är lättare för oss att få in er på nationell radio under julsäsongen liksom. Och jag tyckte det lät som en kul idé. Jag är ganska svag för de här jullåtarna, allt från Phil Spector till Slade liksom. Så jag tänkte jag gör ett försök, så jag skrev It Must Have Been Love och vi spelade in den och släppte den i Sverige som singel faktiskt samma dag som Tändet ljus med Triad. De två släpptes exakt samma dag på samma skivbolag här i Sverige.
Och den minns alla som en jullåt, men Must Have Been Love förknippas inte längre med tomten. Nej.
Men just vår låt då blev faktiskt en stor hit, så jag har en platinaskiva för den låten här i Sverige då. Men tyskarna vill inte ens släppa den, de gillar inte den. Så att det var helt förgäves, kändes det som. Men sen gick ju livet vidare och det som hände därnäst var väl att Marie gjorde en soloplatta som hette Sjunde vågen kanske. Och jag skrev låta till det som blev Look Sharp.
Så när du skrev It Must Have Been Love så tänkte du jul?
Mm. Det är ju, och i originaltexten är det ju It's a hard Christmas day I dream away istället för...
Som hard är, winter's day, exakt.
Så det som var lite kul, jag vet inte om jag ska grotta ner mig i den här storyn, men... Några år senare när vi var stora i USA då, så var det ett lunch i Los Angeles där jag och Marie satt med EMI, vårt skivbolag, och då berättade den här killen Ron Ferret, han är en A&R-kille, han sa att de hade köpt rättigheterna till en film som heter 3000, som var en film med en nykomling, Julia Roberts, och en gammal stöt då, eller stjärna, Richard Gere. Det var ingen big budget alls, utan det var en lågbudgetfilm mer eller mindre. Och de hade köpt soundtracket till detta, och David Bowie skulle vara med, och Natalie Cole var med, och lite sånt där. Och så undrade de om inte vi kunde vara med en låt och skriva en låt speciellt för den här filmen. Och det sa jag att det finns inte en chans, för vi reser hela tiden. Däremot så har jag en jullåt som vi kan, eller jag kan skriva om texten på, så kan vi uppdatera produktionen lite. Så att när vi fick ett litet hål några veckor senare och var tillbaka i Sverige, så sjöng Marie om vissa delar av texten faktiskt bara. Så gjorde vi ett nytt intro. Och så mixades den i USA av en kille som heter Umberto Gattica, som var en hip mixer på den tiden. Och sen blev det ju den, sen blev det, bytte de namn på filmen till Pretty Woman. Och vi fattade liksom ingenting. Men det blev ju en jättehit och filmen blev ju ännu större.
Hur har ditt 2020 varit?
Det har varit både och. Liksom. Jag tycker det har varit ett ganska okej år på ett sätt. För att det har varit väldigt lugnt och jag har varit väldigt kreativ. Men det har varit jävligt jobbigt att leva i den här pandemivärlden som vi lever i. Alla resor och har ju ställts in och hela min bransch har ju liksom lagt ner på något sätt. Inte just producerandet, men just det här live-biten. Och det gör ju ont att prata med alla musiker och tekniker som inte har någonting att göra.
I synnerhet alla folk som äger ljud- och ljusfirmor, tycker jag, som har höga lagerkostnader.
Ja, visst.
Och det är inte så att de kan sadla om och göra något annat. Riktigt.
Nej, det är hemskt. Alltså. Det är inte bara musik, det är ju teater och på alla nivåer. Liksom. Det är hemskt.
Vilken var den sista konsert som du gav eller gick på själv?
Oj, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Det måste ju varit, jag vet inte, det är inte, det måste ju varit i höstas eller i vintras, jag kommer inte ihåg. Jag får nästan titta i mina böcker.
Det finns ju risk att det var den sista stora spelningen som du överhuvudtaget fick gå på.
Ja.
Jag tänker ibland, om det här fortsätter.
Vi pratade ju, jag och några till, i Gyllene Tid. Fan, vi gjorde ju vår stora turné förra året. Och det var ju snacka om timing. Alltså, nu är det ju kört att göra de här stora grejerna. Så det var ju otroligt flytt.
Du gav precis ut albumet Gammal kärlek rostar aldrig, där du tolkar egna låtar. Dels några nya och dels väldigt gamla låtar.
Mm.
Tidigare från Roxette-perioden och även Gyllene Tider-perioden. Jag lyssnade på Nypon och Ljung just den och tyckte det lät lite som en lite gladare Emmylou Harris. Det finns vissa country-vibbar i det.
Mm. Det finns ganska mycket country-vibbar i min musik. Och man kan ganska enkelt ta fram det via till exempel sjunga stämmer på ett visst sätt, ta fram lite lap-stil och ett speciellt sätt att spela bas och sådär. Så det finns ju på flera låtar på den här plattan. När jag gjorde Nypon och Ljung så tänkte jag faktiskt på J.J. Cale. För att jag gjorde musiken till en sån här liten, sån här härligt fånig trumbox som vet han hade på sina plattor emellanåt. Jag tycker det blir sån här leksakspop av allting, vilket jag älskar. Och det var lite hela idén med Gammal kärlek och Stalli-plattan, att jag skulle spela så mycket instrument som möjligt. Från början tänkte jag att jag skulle spela allt, men sen så inser jag ju att jag är ingen vass basist eller trummis. Så jag tog in lite hjälp.
En av de allra äldsta låtarna är Segla på ett mål, som du skrev redan 1982 eller 83. Mm. Den hamnade på en Anneli Rydé-skiva till slut. Min favorit var nog Viskar, som är en låt från din andra soloskiva, Scener från 1985, som inte var någon sån här jättesuccé.
Nej.
I albumet. Fanns det någon period i mitten av 80-talet då du misströstade lite om vad du skulle syssla med?
Ja, det gjorde det, absolut. 85 då, eller 84-85 var ju tuffa år för mig, för att det Gyllene Tid upplöstes. Och min idé, om man säger åren innan där, var ju liksom att ha Gyllene Tid som en sorts min popgrej. Och sen så parallellt med det så startade jag någon sorts singer-songwriter-karriär som soloartist. Och när Gyllene Tider försvann och var borta ur mitt liv, så var det bara liksom den här singer-songwriter-grejen som fanns kvar. Och det kändes väldigt obekvämt, för jag var liksom inte Ulf Lundell eller Magnus Lindberg eller de här som låg på mitt skivbolag och hade den rollen. Liksom. Så jag kände mig lite så här lost in the blast där faktiskt. Och sen, jag skrev ju en platta efter scenen på svenska som aldrig blev inspelad och aldrig kom ut, för att jag helt enkelt inte hade något skivkontrakt. Och det är ju den plattan som, eller de låtarna som jag ser det mera översatte till engelska, som blev Roxettes första platta. Alla låtarna på den plattan som jag skrev på svenska blev översatta till engelska, utom en låt som heter Kom ut till stranden, som ligger som avslutningslåt på Gammal kärlek rostar aldrig. Den var för lång och svår att översätta för mig.
På omslaget till Scener, det albumet, så ser det ju väldigt olik ut från den kanske persona som får knippa med dig i Roxette, som är ganska färgstark och uppåt. Det är en svartvit bild och du tittar lite snett neråt och ser alldeles bedrövad ut. Det är verkligen en singer-songwriter-bild. Det skulle kunna vara Leonard Cohen eller...
Ja, visst, absolut. Nej, men det var ju lite så... Det var ju en ny inriktning när man skulle göra de här, och då vill man ju gå bort ifrån det här, som det var i det fallet då, Gyllene Tider, looken och allt det där, bilderna och popstjärnelooken så här. Men det var, och jag hade inga problem med det, för det finns en väldigt stor bit av mig som är, kommer från den musikstilen. Alltså jag älskar ju, som du säger, Leonard Cohen och Joni Mitchell, och de har ju påverkat mig precis lika mycket som T-Rex och Ramones liksom. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. Ja, på tal om Leonard Cohen så har jag faktiskt valt en låt jag tänkte kan lyssna på. Hey, That's No Way to Say Goodbye från hans första platta. Jag har valt den för att jag lärde mig och spela fingerspel på min nylonsträngade gitarr tack vare den här låten. Jag lärde mig hur han spelade, och det var lite speciellt. Så den är jävligt fin. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking.
Jag köpte den här skivan när jag var i tonåren, för jag älskade ett gothband som heter Sisters of Mercy, och de döpte sig själva efter en av låtarna på det här som är då Coens debut.
Sisters of Mercy are not an departed or gone. Ofta när man pratar om de här, Leonard Cohen, Bob Dylan, Joni Mitchell och de här tunga fantastiskt begåvade textförfattarna, så får de väldigt mycket credits hela tiden för att de är så fantastiska textförfattare, med all rätt. Men man glömmer ju ofta vilka fantastiska kompositörer de är. Både Dylan och Cohen och Joni Mitchell från Dylan skrev ju fantastisk musik. Och jag tror ingen, eller väldigt få, hade brytt sig så där hemskt mycket om deras fantastiska poesi utan dess, de här fantastiska melodierna. Som, jag menar, Leonard Cohens första 3, 4, 5 platt är ju proppfulla av fantastiska låtar. Och sen kommer Halleluja, som är en ganska hopplös låt i hans version, men det är en fantastisk låt i många andra versioner. Dylan likadant, tänk vad mycket hits han skrev för andra band på 60-talet.
Men det tänker man först på när man hör låtarna med andra artister ofta, för han är ju kanske inte den skönaste rösten att lyssna på. Däremot om man lyssnar på Just Like Tom Thumb's Blues med Nina Simone, så...
Ja, visst. Och även gamla, så säkert de här pop, alltså Manfred Manns inspelning av Just Like a Woman och The Turtles, och jag menar, Don't Think Twice, It's All Right, finns ju en jävla massa inspelningar av.
Peter, Paul and Mary tycker jag är väldigt bra på att orka.
Och The Birds, Mr. Tambourine, men det är ju för mycket som helst. Det är ju riktiga popdängar.
Singer-songwriters brukar ju skriva ofta om ganska trasiga människoöden och brukar vara deppiga texter. Du förknippas inte ofta med det, men det finns en låt som heter Billy på Gyllene Tiders debut, där du sjunger om en polare som du åker till Köpenhamn med, och han vill leva livet lite mer destruktivt än du, och det slutar med att han försvinner och sen börjar gå på heroin. Men var det under en fas då du försökte etablera något lite råare, mer socialrealistiskt i låtarna som du skrev den?
Nej, jag tror inte det. Jag skrev väldigt mycket den typen av texter då. Det är ju, den kom ju ut på Gyllenes debutplatta, men den kom ju faktiskt ut redan 2 år innan på vår första EP, som är i sann New Wave-anda, bekostade själv. Där ligger ju Billy och alla vännerna går hem med på den. Så den skrevs ju 77 eller något sånt där när jag var 18. Men jag skrev väldigt mycket och var väldigt inspirerad av... Precis det du säger, den typen av lite tyngre text. Patti Smith, jag vet att jag översatte till svenska. Ett bra sätt att lära sig skriva låtar är ju att spela andras låtar och att översätta andras låtar. Och det är så man lär sig skriva texter väldigt mycket. Jag översatte till exempel Signet Committee med David Bowie. Och jag översatte Helen of Troy med John Cale. Alltså Ain't It Strange, Patti Smith. Så, och det är ju ett sätt att då lär man sig... hantverket på något sätt. Och jag började skriva också den typen av lite tyngre texter, lite grubblande tonårstext helt enkelt. Jag har en hel hop av sånt i mitt arkiv som är, man blir lite röd om kinderna när man läser nu, men just då var det viktigt.
Fanns Billy på riktigt?
Inte så rakt av, men det fanns en Billy i gänget där jag gjorde det.
Som inte lever längre?
Det vet inte jag.
Han försvann. Ner på kontinenten, ja, som Billy-låt. Ja. Nyligen så gav du också ut Let Your Heart Dance With Me, den första, ska man säga, postuma Roxette-låten. Mm. Ja. Som getts ut efter Maries död. Det finns en video då man ser massa klipp från era världsturnéer. Mm. Som är väldigt söt och upplyftande. Samtidigt så får man något i ögat när man tittar på det. För
absolut.
Man börjar genast att tänka på henne. Mm.
Ja, det så är det ju. Vi har gjort tre videos till tre låtar då, som från den här Bag of Tricks-samlingen då, som finns. Med outgivna låtar och demos och sånt. Och alla videorna är ju, man säger, home videos från den epoken. Liksom, på lite, uppvisade på lite olika sätt. Men visst är det så. Det är både fantastiskt och sorgligt att titta på det. Det tycker ju både jag och alla med mig när vi tittar på det. Folk i min närhet som kände Marie och har varit med om hela den här resan blir ju väldigt börda såklart. Och det tror jag fansen också blev faktiskt.
Det är många bilder från Sydamerika när den var fullständigt gigantiska. Vad tror du att det beror på att ni slog så hårt där? Argentina i synnerhet. Mm.
Jag tror att det beror på olika saker. En grej som till exempel att i Sydamerika är man inte sådär superfixerade vid att all popmusik skulle vara engelsk eller amerikansk. Utan för dem, det är ingen skillnad på Madonna och Roxette i Argentina. Liksom. Och det, vi här i Sverige är ju så himla fixerade, det var framförallt förr i tiden, att all popmusik eller rockmusik ska vara engelsk eller amerikansk. Det tror jag var en skillnad. En annan grej var att när vi väl... Vi hade mycket framgångar på radion och sånt med våra låtar, men när vi väl kom dit att spela så var det precis när det var Gulfkriget och de sa till oss att alla som skulle åka till Sydamerika på turné har ställt in, för det finns inga pengar i Sydamerika längre. Det är fattigt och det är dåliga tider och lågkonjunktur. Guns N' Roses hade ställt in, Madonna hade ställt in, Michael Jackson hade ställt in, Stones hade ställt in. Men så sa hon, ni kan åka dit och göra det, men ni tjänar inga pengar. Och Marie och jag är ju liksom sådär, fan, vi kommer ju från en liten stad i Sverige. Att bara få åka till Sydamerika behöver inte betyda att man ska tjäna pengar. Det är bara fantastiskt att få spela i Sydamerika. Och hela vårt band och crew, alla sa ju samma sak. Klart, vi måste åka till Sydamerika, det spelar ingen roll vad det är för gage liksom. Så vi åkte ju dit mer eller mindre på vinst och förlust, bara för att vi tyckte det var så jävligt coolt att få åka dit. Och så, då skulle vi ju spela typ 5-6 tusen seaters, den nivån ungefär. Det var inte speciellt dyra biljetter, men det var liksom okej. Okay. Så det fanns ju inga pengar som sagt. Men när vi väl började sälja biljetter så det bara smällde ju till i alla länderna. Så helt plötsligt spelade vi i fotbollsstadions, flera stycken dessutom i Buenos Aires. Och likadant i Rio, och likadant i Sao Paulo, likadant i Santiago och i Montevideo. Och i Chile var det också väldigt turbulent politiskt. Och där blev ju Roxette någon sorts studenternas band. Det är vi än idag. Vi får otroligt mycket sådana kommunikation från folk i Chile som har vuxit upp med Roxette. Och där står vi för någonting... Ja, ett ungdomens band. Ungefär som vi blev i Peking när vi var där tidigt 95.
Ni var väl det andra bandet någonsin som fick spela, eller bästa irländska popbandet som fick spela i Kina efter Wham var där 85, tror jag.
Mm, precis. Och vi var där 95. Det var ett arbete som den svenska ambassaden höll på med i över ett år och försöka få tillstånd. Då. Så vi åkte ju dit jag tror det var oktober 95 så spelade vi där.
Var ni tvungna att ändra i några texter som ansågs opassande?
Ja, jag fick skriva om Sleeping in my car-refrängerna. Man fick inte make love in a car.
Så vad sjöng du istället? Have fun in a car?
Make up eller något sånt där. Det var inte jag som sjöng, men hon sjöng ju riktigt. Det var bara att jag var tvungen att lämna in en lapp till myndigheterna med ny text så här, och få den godkänd. Liksom.
Okay, make up, inte make out. Utan...
Ja, make out kanske då, ja.
Okej, lite hånglig också, men inte...
Ja, typ. Ja. Inte make love. Men, ja, men sen när det väl kom till kritan så sjöng hon ju det. Hon tänkte inte på det. Fan, det var ju bara trams. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Jag har valt en låt som med givetvis måste man ha med Monkees i sånt här program. Det är ett fantastiskt litet band. Och jag har valt I'm a Believer som är en av mina första singlar, som är skriven av Neil Diamond, som är en fantastisk popkompositör. Han gjorde ju hur många grymma låtar som helst. Det här är faktiskt otroligt bra musik. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.
Det är något med orgeln här som känns väldigt Gyllene Tider.
Mm, jag håller med.
Orgeln är det som driver fram bitet på något vis.
Mm, det är jättehärligt. Just Gyllene Tiders orgel, det är ju Göran Fritzons Farfisa orgel som har blivit vårt trademark. Det var också en grej som bara blev i studion. Vi hade liksom inte någon sån... Det fanns ju liksom en liten poptradition just då med Elvis Costello and the Attractions. Han spelade med Vox Jagar, tror jag. Och så hade Göran en sån här farfisa som vi tyckte lät lite mer coolare, för att alla andra i Sverige använde Hammondorgel. Hasse Olssons Hammondorgel var liksom lite överallt och var stor. Så kom Görans lilla leksaksorgel.
Var det därför du inte var så förtjust i syntar mot slutet av Gyllene Tider-perioden? Jag vet att du var lite anti att förändra soundet och låta mer som de nya brittiska syntpopbanden som kom.
Mm. Ja, det var en tid som... Alltså jag slets ju mellan just de tankarna. Att, för jag gillade ju syntar och syntpop och allt det där också. Men jag tyckte att Gyllene Tider liksom var inte riktigt klara med vår popgrej. Och det tyckte jag ju... Jag tyckte ju faktiskt inte att Gyllene Tider lät... så som jag ville det Gyllene Tider skulle låta förrän vi gjorde det över nu. Långt, långt, långt efter vi hade upplöst. Det var ju Micke Ilbert som kom in i bilden och var med och producerade. Då lät Gyllene Tider så som jag alltid hade velat att Gyllene Tider skulle låta.
Men den konflikten ledde väl till att Anders Herlin hoppade av bandet till och med. Som, han var basist och den som verkligen gillade New Wave, pop och synt.
Ja, alltså det var ju många skäl till att han hoppade av. Han ville ju, för det första ville han ju flytta upp till Stockholm. Han hade skaffat en tjej och ville röra på sig. Vi andra var kvar i Halmstad. Och sen så tyckte han ju också att jag höll kvar vid det här powerpoppen i två gitarrer och orgelsoundet. Det ledde inte någonstans, tyckte han. Utan han ville ju liksom testa nya vägar. Och vilket var ett bra skäl, tycker jag. Och det, så småningom så blev det ju väldigt, väldigt bra för oss alla. För det var ju tack vare att han blev så himla duktig på syntar och programmeringar så att vi kunde använda oss av det så småningom i Roxette. Det var han som var med och programmerade Look Sharp-plattan.
Ja, och den var nästan, eller stora delar av den är helt programmerade. Det är inte ett liveband. Utan, eller It Must Have Been Love till exempel är väl gjord på en sån här synklavier som var
exakt.
Supersynt i mitten av 80-talet som Kate Bush hade en och...
Absolut, så var det ju.
Och den kostade som en bostadsrätt ungefär.
Ja, lite så. Ja, visst. Det var faktiskt så. Det fanns en studio här i Stockholm som hette Audio Sweden. Som hade en sån som vi var där några dagar spelade in. It Must Have Been Love. Men i alla fall, vad skulle du säga om Look Sharp? Jo, det var ju när vi gjorde den första plattan med Roxette, då hade jag ju liksom tagit det där klivet att jag ville göra en syntbaserad Roxette-platta. Den första albumet skulle vara syntbaserad, men det ville ju inte Clarence Överman då, vår producent. Han ville att vi skulle, han var helt inne på att vi skulle ha ett svinbra band som spelade. Så hela första plattan spelas ju in med Jonas Isaksson, Tommy Kassemar och Pelle Alsing. Och det var inget fel i det. Jag var jättenöjd med det. Det lät jättebra. Framförallt så var det så fantastiskt härligt att jobba med Maries röst. Men när vi skulle göra andra plattan då tyckte Clarence att vi skulle fortsätta med det här bandet. Medan jag inte ville det. Utan jag ville ju då... vi spelade faktiskt in 3 eller 4 låtar med det bandet till andra plattan som... tack och lov är raderade ur historien nu. Men sen så kom ju Anders in och så blev det ett helt fräscht sound.
Hur mycket outgivet Roxette-material finns det? Det ligger 46 tidigare outgivna spår, eller delitade spår i alla fall, på Bag of Tricks-samlingen. Mm. Har du ett sånt där Prince-valv med miljardlåtar?
Nej, alltså jag har ganska mycket material, men just när det gäller Roxette så är det ju... Alltså det beror lite på vad man menar... Bag of Tricks innehåller ju väldigt mycket demos. Och jag har ju gett ut ganska mycket demos själv tidigare, men jag har aldrig gett ut demos där Maria varit inblandad med hänsyn till henne då. Och nu är det ju första gången som vi släpper demos som Maria gör när vi suttit och skrivit tillsammans och när vi har varit gjort tidigare demoinspelningar helt enkelt till stora låtar. Så det finns ju hur mycket som helst om du börjar peta i liksom, att det finns en skiss på hur versen på Listen to Your Heart skrev, så finns det ju 45 sekunder och sånt liksom, och det finns dittan och datta. Men om du menar att färdiga inspelade låtar i studiekvalitet, så finns det ju nästan ingenting.
Och det hör man, antar jag, hur ni pratar innan bandet går igång. Ja, så hur känns det att lyssna på sånt nu?
Ja, men det är kul. Ibland kommer man faktiskt ihåg lite dåliga skämt och sånt. eller någon som gör en fjantig inräkning. Sånt där kommer man ihåg. Jag vet inte varför man kommer ihåg sånt.
Hur många boxar och deluxeutgåvor av skivor köper du själv? Är du svag för sånt?
Ja, det beror på. Alltså jag har ju skaffat mig Tom Pettys senaste grejer. Det är ju mest... Alltså jag har ju en skivspelare. Jag köper ju ganska mycket begagnade LP-skivor. Men jag gör det ju enkom för skivomslagens skull. Jag lyssnar inte speciellt mycket på LP-skivor på vinyl. Utan det är ju så att om jag lyssnar till exempel på Kraftverk som står framför mig där, så sätter jag ju mig med den här skivomslaget och så lyssnar jag på Spotify i mina högtalare på mitt kontor liksom. Så sitter jag och kollar och läser texterna och, som det var förr liksom. Men, och det är likadant med boxarna. Jag köper ju mest dem för att man får väldigt mycket information, och den här Tom Petty-grejen är ju väldigt välgjorda och det är väldigt mycket snack om varje låt. Joni Mitchell gav ut en CD-box för några år sedan som heter Love Has Many Faces, där hon skriver väldigt mycket själv, och det är väldigt sällan hon skriver själv. Tom Petty är ju en av mina absolut största favoriter, och jag har valt en låt som heter Something Big, som är en grym låt från Hard Promises-plattan. Tom Petty and the Heartbreaks var det där bandet som Gyllene Tider alltid ville bli, men vi aldrig riktigt blev. Men vi har alltid, det är någonting som verkligen vi alla fem i bandet älskar, så var det Tom Petty and the Heartbreakers. En god vän till mig som är journalist i Los Angeles, han vet att jag har varit en stor Tom Petty-fan. Jag har träffat Tom Petty några gånger, men jag liksom aldrig, inte bara som hastigast. Men efter Tom Pettys död så kom det ett brev från den här killen i Los Angeles. Så berättade han att han hade intervjuat Tom Petty 1992. Och då berättat att jag var en stor fan. För jag vet, jag träffade Tom Petty redan 89. Han stod och skrek från en balkong i Amsterdam att "Hey man, I love your record!" Det var The Look som var precis etta då. Han älskade The Look. Det har han ju sagt i intervjuer och sånt också.
Och du gick förbi när du stod på balkongen?
Maria, jag stod på det var en slottsgård. Och vi stod och gjorde tv-intervjuer. Och så såg han att vi stod. Jag hörde någon som skrek från ett fönster. Så var det Tom Petty där. Men i alla fall, i det här brevet som kom från LA, så skrev han att han hade träffat eller intervjuat Tom Petty 1992, och nu har han gått igenom sina papper då, så här 20 år senare. Och då hade han fått en signerad foto på en trompett där han skrev Dear Per, hope to see you soon, good luck with everything. Trompett. Den har jag ramat in och har på mitt kontor. Så jag fick den efter hans död då. Lite helt.
Jag läste en annan historia någonstans om att någon av dina bekanta hade varit på en grillfest som Tom Petty kommit till med en Gyllene Tider-skiva under armen.
Det var en svensk tjej som var med på den här festen som sa det. Jag vet inte om det stämmer. Men jag vet att det finns ett YouTube-klipp där de pratar om Tom Petty och en massa kul footage från honom. Och så frågar de honom vilken är den konstigaste covern som du har hört med av dina låtar. Så säger han, it's a Swedish band, I can't pronounce the name, but I need to know. Så spelar de lite av Vill ha ett svar med Gyllene Tider. Men så säger han någonting jättefint på slutet som man... Det klippet finns på YouTube, jag kommer inte ihåg det jättebra. Men det är lite kul. And the other said it's probably just another clown working on something big. And it wasn't no way to carry on. It wasn't no way to land. But he could put up with it for a little while. He was working on something big.
Roxette har gett ut en postum box, men den största deluxe-boxen som har kommit i år är nog Sign of the Times, Prince-album, som kom i en sån här jättelåda med hur mycket bonusmaterial som helst. Och där finns det en låt som heter You Got the Look. Jag för mig att det pratades om att han skulle stämma Roxette för att The Look var för lik You Got the Look. Men jag har inte kunnat se det någonstans. Det kanske bara var ett rykte.
Det har inte jag aldrig hört. Inte ens det, men jag vet
det är två extremt olika låtar. Så ja, det lät
men stämma för varför? För att,
för att den skulle ha plagierat You Got the Look.
Nej. Jag vet ju vilken låt du menar, men de har ju ingenting med varandra att göra alls. Förutom att det är orden The Look finns med i titeln.
Jag pratade med Johan Kinde för några veckor sedan. Han dejtade ju Marie Fredriksson i början av 90-talet och hängde med på en del av era turnéer. Och han sa att han kände sig lite som en gigolo som fick hänga med liksom de framgångsrika rockstjärnorna. Men han berättade en historia om att ni var i London någon gång och han satt och pratade med dig och så dyker Orup upp. Och Johan Kinde och Orup börjar diskutera Minneapolis funk och Prince och James Brown. Och de är verkligen inne, de nördar loss om James Brown B-sidor. Och till slut så tröttnar du lite. Så då säger du, jag har bara en svart skiva. De säger, vilken då? Och du säger, Kylie Minogues första.
Ja, det var mitt stående skämt då.
Det
måste vara sant. Jag sa alltid till folk, den enda svarta platta jag gillar är Kylie Minogue. Fast det är inte riktigt sant. Jag gjorde det mest för att provocera. Jag gillar ju framförallt 60-tals R&B, tycker jag är jävligt härlig. Och jag köpte ju Al Green och sånt när jag var ung. Shalalalala och sånt. Men det blev alltid tyst på diskussionen då.
Och det måste också varit svårt för Orup att avgöra om du var allvarlig eller inte. Ja. För han tänkte nog att du är så pass avancerad rent musikteoretiskt att det finns influenser på Kylie Minogues första album som verkligen känns väldigt svarta.
Du säger det. Jag var en tidig Donald Trump. Manipulator. Nej.
Fick du träffa Prince någon gång?
Nej, jag har aldrig träffat Prince. Däremot har jag varit i Paisley Park-studion. Och hängt lite och dessutom träffat en av hans närmsta. Han hade ju en massa assistenter och den här assistenten tog med mig. Jag tror att Marie var med också, för det måste ha varit med på Roxette-tiden. Vi fick i alla fall se i Prince lägenhet. Och han hade en våning högst upp med ett avtagbart tak, glastak. Och så hade han en hjärtformad säng, såklart. Och så hade han en gigantisk vit fågelbur med en gigantisk vit fågel i som satt, och så hade han en dans sån här, du vet, sån här sal man kan dansa med, du vet, sån här trä man håller i och med speglar på väggarna. Ja, en danslokal. Mycket häftigt faktiskt. Minneapolis.
Fick du någon inspiration till din egen inredning i Halmstad?
Ja, det var mest att skippa lila.
Anledningen till att jag nämnde Prince är att jag hade med Little Jinder som gäst här i podcasten, och en av låtarna som hon valde var Paints från Roxettes Look Sharp skiva. Mm. Eftersom hon hade haft Paint som referens när hon mixade sin senaste singel. Mm. Hon sa att hon älskade ljudbilden i Paint. Det fanns någon 80-talistisk lätthet där som påminner henne lite om Prince. Att hon var så trött på moderna producenter som ville att allt ska vara så fett som möjligt. Mm. Och att Paint blev fet just genom att inte vara det. Mm. Utan att vara lite liksom 80-talsstruttig på något vis.
Mm. Ja, men det stämmer ju. Hela Luke Sharp-plattan är ju producerad på det sättet. Det är en Sleeping Single som kom precis före Paint. Dance Away, alla de här låtarna, det är ju nästan inga instrument alls på dem, utan det är ju lite gitarrfraser och så är det ju groove som går liksom, och en syntbas. Och så lite effekter, lite sådana här ear candy liksom. Och sen baseras ju allting på Maries röst. Det är den som gör det. Och just Paint är ju, den lät, det är väl den låten som jag tycker låter bäst på plattan. Den lät, av någon anledning så blev ljudbilden jävligt fin på den. Baby, I feel good from the moment I rise. Feel good from morning to the end of the day. To the end of the day. Ja, apropå ljudbilder, så om man då vänder på begreppet kan man säga att det finns band som låter riktigt illa väldigt ofta. Det är ju faktiskt The Kinks. men de låter ju också härligt bra på samma gång, så det är lite konstigt va? Men i alla fall en låt som jag alltid har gillat med Kinks, och en av kanske den allra första plattan jag köpte var den här LP:n som heter The Kink Controversy, och låten som jag har valt är Till the End of the Day, som jag alltid har älskat. Och det här gitarrsolot som Dave Davis spelar har jag försökt spela ända sedan jag var 6 år och aldrig lyckats. I see the sun Fantastiskt bra. Jag tar tillbaka allt dåligt jag sa. Det här är ju fantastiskt bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag läste Sven Lindströms bok om Roxette, som jag tyckte var intressant. Den tar ju upp hur ni fick 4 USA-ettor, vilket inga andra svenska artister har lyckats med. Men hur ni sen på något vis slarvades bort av EMI i USA.
Mm. Det var också en paradox i sig. Vi fick 4 Amerika-ettor i USA, men vi var ju aldrig riktigt på speaking terms som vårt skivbolag. I maj i USA tackade nej till oss först. Vi skulle egentligen hamnat hos Atlantic Records som ville signa oss. Men då, när Atlantic ville signa oss, så högg ju EMI tillbaka då på kroken. Och eftersom vi hade ett avtal med Sverige, så hade EMI första king. Så det var ju synd, tycker jag, att vi hamnade på EMI i USA. Och vad som hände var ju att när vi släppte Joyride-plattan 91, så blev ju första singeln etta, andra singeln Feel Like a Flower blev tvåa. Den stora låten som skulle kicka in inför vår stora Amerika-turné var ju Spending My Time. Och den gick som en raket på Billboard-listan och var på väg uppåt som attan. Och över en natt, utan att vi visste det, så såldes skivbolaget till EMI till ett företag som heter SBK, som var Martin Bandier och Charles Koppelman, som hade då
SPK.
SBK.
Förlåt, tänkte på det.
SBK.
Industribank.
Nej, SBK. Så SBK köpte EMI och blev en fusion där, och det var någonting med EMI Music förlaget också så, och allt sånt där. Så att 120 man på EMI USA fick ju sparken över natten. Liksom. De gick över natten. Så dagen efter kom det ju SBK SBK-personal in som inte hade någon som helst relation till oss. Och från den dagen så hände ju ingenting med Roxette i USA. Spending My Time, jag tror den låg 21 eller 22 på listan just då. Och den hade gått så här med 20 steg i taget, så den var ju på väg mot topp 3 liksom. Men så fort de kom in så veckan på låg den kvar 22, sen så åkte den tillbaka. Den bara rasade. Och den här turnén blev ju ingenting av direkt.
Ni turnerade inte i USA sen förrän år 2000?
Nej, och då var liksom heydaysen över. Det som vi gjorde, vi kände ju att det här kommer inte funka med USA. Och så vi började ju mer eller mindre fokusera oss på alla andra marknader. Australien, Europa, Sydafrika, Sydamerika. Och det, eftersom det gick så bra där också så vi hann ju liksom inte med någonting. Men vi gav ju faktiskt upp i USA kan man säga.
I Roxette-boken av Sven Lindström så skriver han om ett gig på en grillbar i Omaha för 20 personer sommaren 2000. Då det är knappt någon där, då folk sitter och käkar och ni spelar live. Och till slut är det ett par som dansar tryckare till Must Have Been Love. Ja, det, men, och det här är då år 2000 när era låtar fortfarande spelas i amerikansk radio supermycket.
Ja, det
men alltså det är en skillnaden mellan liksom radiouppmärksamhet och liveuppmärksamhet är enorm.
Det är det ju, det är inte riktigt, det stämmer inte riktigt det han säger, för att det är så här att vi gjorde 2000 så gavs det ut en samlingsplatta på ett annat skivbolag som heter Edel Records som gav ut, som licensierade rättigheterna från EMI, så de gav ut och då åkte vi ut på en liten unplugged turné helt enkelt. Vi spelade till exempel på Virgin Megastore i New York. Och den här grejen som du hänvisar till stämmer säkert, men det var alltså ingen konsert, utan det var ju typ så här, Marie, jag, Kristoffer Lundqvist och Clarence typ som stod och spelade. Vi gjorde så här fyra låtar. För att supporta någon radiostation som skulle spela någon ny singel, typ Wish I Could Fly kanske eller sånt.
Vad minns du bäst från de sista Roxette-turnéerna?
Ja, det är ju mest de turnéerna man kommer ihåg faktiskt. Det är ju, så gammal börjar man ju bli, så man kommer ihåg det som hände nyss.
Det var väl mer eller mindre uteslutet att Marie skulle kunna stå på scen igen där i början av 00-talet, när hon fick en hjärntumör.
Ja, alltså det var ju helt... Hon blev sjuk hösten 2002. Så det fanns ju inte på kartan att hon skulle göra någon sorts comeback alls. Utan det var ju... jag gjorde en egen Europa-turné 2009- med min Party Crasher-platta. Och då, när jag kom till Amsterdam så var Marie och hennes man Micke och hälsade på. Och så pratade jag lite med Marie före giget och sa, kan du inte gå upp, hänga med upp på scenen, så spelar vi en gammal Roxette-låt liksom. Det var ingen jättespel, det var kanske 1000 pers där i klubb. Men det ville hon ju inte. Hon sa, jag har inte spelat på så många år. Men jag övertalade henne. Jag är bra på att övertala folk. Så jag övertalade henne att vi kunde köra Listen to Your Heart eller It Must Have Been Live, jag kommer inte ihåg vilket det var. Så hon bestämde på extra numret att hon kommer fram. Så jag presenterade henne, så gjorde hon och jag en låt tillsammans då. Och det var ju helt häpnadsväckande den reaktionen. Alltså folk var ju, det var ju Roxette-fans som var där. Och jag har aldrig sett så många människor gråta. Det var helt, jag får ju lite så här goosebumps när jag berättar det, men det var ju helt, men vi började ju också liksom allihopa, det var oerhört emotionellt, och den responsen som Marie fick då var ju makalös liksom. Så vi gjorde ju det vi skulle, jag tror det var Listen to Your Heart. Hon var ju överlycklig efteråt, såklart, att hon hade lyckats, och hon var ju livrädd för att göra detta, men hon så kom det, dröjde inte så länge, det dröjde typ några veckor så ringde hon och sa, Per, kan inte du skriva en ny platta så gör vi en ny Roxette-platta. Och jag blev bara, what? Vad kul. Det är klart att jag gör det. Och det blev Charm School då. Och så ville hon ju spela mer. Och då så började vi prata om hur ska vi gå vidare med det här. För läkarna sa ju till henne att det kanske inte är en så himla bra idé att åka på turnéer. Men hon ville ju det. Och så fick vi ett erbjudande att göra det här Night of the Proms. Man spelade några låtar ihop med en stor symfoniorkester. Det är ganska stor, var en stor grej, mycket större då än vad det är nu, men det är en stor grej nere på kontinenten. Och då blev vi erbjudna av headliner, 58 gigs, det är ganska mycket. Men det som var intressant var att vi behövde bara, i den situationstecken, göra 5 låtar. Och så tänkte vi att det där är kanske inte så dumt för Marie att starta med det innan man ger sig ut och gör riktiga konserter som ska ta 2 timmar. Liksom. Det krävs ju ganska mycket driva en publik och allt sånt där. Så vi gjorde ju de här Night of the Proms. Så det började lite knackigt, men det blev ju en supergrej för oss allihopa. Och då tog vi med delar av vårt band. Dessutom så vi hade med oss både Jonas Isaksson och Clarence och Kristoffer och Pelle Alsing.
Jag vet att hennes hjärntumör gjorde att hon hade svårt att lära sig nya texter. Mm. Hur funkade det i studion när ni skulle spela igen?
Det blir ju värre och värre såklart ju mer åren gick. Men så när vi gjorde sista plattan var det ju svårt. Hon fick ju sjunga liksom, en strof i taget liksom. Och försöka, det var ju svårt för henne att komma ihåg grejer. Närminnet sviktade ju. De gamla texterna var ju lätt för henne. Det var sällan hon missade. Det hände ju, men det hände ju hos mig också. De gamla texterna var ju mer att hon, det blir ju mer som en bön. Liksom man rabblar det här. Så länge man inte kommer av så kommer man i mål på något sätt. Men det är ju helt annorlunda när det är nya grejer.
Kunde hon använda teleprompter sen på scen?
Nej, det kunde hon inte, för hon hade ju mist synen på ena ögat. Så hon hann inte med att läsa. För det försökte vi också med stor text och allt sånt där. Men det hjälpte inte henne alls.
Så hon var tvungen att memorera de nya låtarna, även om det var jättesvårt?
Ja, absolut. Och det var ju, men vi spelade, på slutet spelade vi inte. Sista turnéerna spelade vi nästan inga nya låtar. Vi spelade bara gamla låtar.
Finns något, eller ett par YouTube-klipp där hon går på scen och sen ramlar omkull. Mm. Och det ser otroligt otäckt och dramatiskt ut först, men sen tittar man på henne och hon bara ligger där och garvar.
Ja, det var tyckt,
och hoppar upp igen och typ high-fivar dig och fortsätter. det är en otrolig kämpanda i de här.
Ja, nej, men hon var ju så hela tiden. Det var ju precis då på slutet innan hon bestämde sig för att sitta ner på scenen, för att hon hade ju problem med sitt ena ben. Det bar ju inte henne till slut. Så att hon kunde ju inte. Och det var också sådana här, jag kan inte sådana här grejer, men det var ju någon sorts nervgrej, så att hon helt, känslan försvann helt plötsligt. Bara så när hon stod och lutade sig på ena benen så bara, tar det inte emot liksom. Så att hon ville ju sitta istället och det blev lite lättare. Men det var ju såklart, det var ju fruktansvärt jobbigt för henne och för alla runt omkring henne. Men samtidigt så var det så häftigt att, för hon ville verkligen sjunga och spela. Hon ville verkligen, hon var så tacksam över att hon var kommit tillbaka. Hon var otroligt tacksam över att möta alla sina fans och möta de underbara Roxette-folket där ute liksom. Så att allt det där överskuggade ju allting som var jobbigt, för det är klart att det var jobbigt för henne.
När sågs ni sista gången?
Det var ju några månader innan hon försvann. Så det var ju det är ju, ja, det är ett år sedan nu, typ.
Vad gjorde ni då? Jobbade ni på någonting?
Nej, prata.
Vet att du har ju varit med om de senaste 10 åren ganska många så här tragedier. Väldigt många i din närhet har gått bort. Din mamma och dina 2 syskon. Och är du en person som ser positivt på livet hela tiden, eller har du gått igenom väldigt mörka perioder under senaste decenniet?
Ja, svårt att svara på. Nej, jag är ju en ganska positiv typ i sig, men det är klart att det är svårt att ta till sig, tycker jag, just när människor försvinner i ens närhet. När det gäller Marie, så var hon ju sjuk så himla länge. Hon var ju sjuk i 17 år, så att man, och det var ju ingen lek, hennes cancer liksom. En av 20 överlever i 5 år, och hon överlevde i 17 år. Så jag menar, man hann ju liksom vänja sig vid tanken att det här kommer inte hålla. Men sen så, hon var ju en sån krigare liksom, precis som du säger. Helt plötsligt var hon tillbaka på turné, så turnerade vi liksom i 5 år. Det är ju helt ofattbart när man tänker på det. Mot alla odds liksom. Och när det gäller min mamma, hon var 88 bast när hon dog. Så det visste man också att det där slutet kommer ju komma. Men det var ju annorlunda med min bror. Han var inte så himla gammal, men jag fick lungcancer. Och min syster fick också cancer. Men hon var ju lite äldre. Men man tror ju att man förbereder sig, eller kan förbereda sig. Men det kan man ju inte riktigt ändå. För man vet inte riktigt vad det är. Det som folk frågar mig hela tiden, hur känns det med Marie och så här nu. Men det enda som känns är att det känns tomt. Det känns just att det är som, man kan liksom inte ringa, man kan inte snacka, man kan inte ventilera idéer och tankar. Och vi har ju ändå just med Marie, vi har ju levt så himla tätt ihop ända sedan, ja, 80-talet. Liksom. Vi har ju gått igenom så mycket som bara vi har gått igenom. Jag kan liksom inte prata med skivbolaget om det eller om eller någon annan musiker om det. För det är ju vår lilla bebis. Liksom. Det är ju så.
Du har med två låtar på Gammal kärlek rostar aldrig. En som heter Mamma och en som heter Pappa. Mm. Du gav ut dem på Mors dag i våras, tror jag. Och i pappalåten så skriver du, sjunger om hur din pappa ger dig en sönderriven lapp. Mm. Där det står vind och vatten, himmel och eld. Var snäll mot allt. Var snäll mot dig själv. Mm. Är det självupplevt eller är det bara en vacker bild?
Det är en vacker bild. Nej, det är inte riktigt som alla mina texter, så är det ju inte riktigt, har det aldrig riktigt hänt på riktigt på det sättet. Men det är en, jag försöker ju hela tiden göra det intressant, och jag gillar den scenen att den här mannen efterlämnar sig en lapp med den här informationen att vara snäll mot dig själv. För det är ju lite så, tycker jag, alltid man... Det är så lätt att lägga massa skuld på sig själv hela tiden i olika sammanhang. Och jag tror att alla människor hade mått bra av att inte lägga så mycket skuld på sig själv i vissa lägen. Det är väl, så det är inget mer än så. Det är mest reflektion som jag tyckte var väldigt vacker. Och jag tror att när jag skrev det så kunde jag identifiera väldigt mycket med det. Men jag har aldrig fått en sån lapp på min pappa, om det är det du menar.
Och han dog ju väldigt tidigt, du var bara 19.
Ja, 78.
Mm. Han var rörmokare. Mm. Den snabbaste rörmokaren som du sjöng.
Ja, fastest plumber in the west. Han och min farfar var också rörmokare. Så att jag tillbringade mitt 60-tal väldigt mycket med pappa och farfar då i Frösakoll och Tylösand, för de hade liksom det området som la allt vatten och avlopp och sånt där nere, så de hade en liten bod som jag alltid häckade i då. Jag satt där och, som en liten Emil och tände pinnar och sånt.
Men lärde du dig så pass mycket att du kan fixa läckor hemma själv om du ett rör som inte funkar?
Nej, verkligen inte. Jag är usel. Jag önskar jag var en sån här ernst typ, men det är jag inte tyvärr. Jag är fruktansvärt dålig på det mesta sånt.
Jag ville tala om för att du skulle veta, tala om för dig. Det finns så sommaren en äng.
En av de artister som har betytt allra mest för mig är John Holm, som gjorde kanske två av de bästa svenska plattor jag vet. Sordin och Lackkort ligger, och det finns ju, man kan välja vilken låt som helst från de plattorna, tycker jag. Men jag har valt en som heter Sommaräng, som är ett litet mästerverk.
Och vi ska slänga våra skor och gå så lätt på tåg och nå varann i skogens ljuva famn.
Ja, det är sånt härligt ljud på de här plattorna med Anders Burma-produktionerna. De är så varma och goda, som en härlig eld som brinner. Liksom. Det är samma med tidiga puggplattor. De låter så underbara analog känsla i dem.
Jag tänker på John Holm väldigt ofta när jag går här mot Odenplan. För jag passerar Sabbatsberg, och han hade en låt som hette Ett enskilt rum på Sabbatsberg, tror jag.
Mm, absolut. Mm. Den sista låten på första plattan heter så. Den är också en låt som berörde mig väldigt mycket när jag växte upp. Och plus att en annan grej som jag älskade John Holms röst och hans uttryck. Och sen när jag började sjunga på riktigt för att ingen annan ville i Gyllene Tider, utan jag blev liksom över så här på något sätt. Men det som jag märkte direkt, det var att väldigt många människor kommenterade min röst, för jag hade en väldigt speciell röst. Och det var många som jämförde min röst med John Holm, och det blev alldeles förlägen, för att jag har aldrig sett mig som någon stor sångare på det sättet, men jag har alltid tyckt att John Holms specifika röst är helt magisk liksom. Och det har jag ju genom åren också jag har ju också en röst som har blivit någon sorts trademark på något sätt, och jag fick självförtroende av John Holms röst på något sätt när jag började sjunga.
Du har också en röst som känns fortfarande lite tonårsaktig på något vis. Den är ganska ljus och det finns något ungdomligt vibrato i den. Som du blir liksom de aldrig rosslig som Lundell eller Leonard Cohen eller någonting. Utan.
Nej, jag kan sjunga och det beror handla också på vad man väljer för tonart. Men jag brukar ju, beroende lite på vad det är för typ av musik, men jag, när det gäller ofta snabb musik eller upptempo grejer så försöker jag lägga mig i tonarter som är precis min... Vad jag klarar av liksom. Och då blir det ganska ljust. För jag har ett ganska brett register. Men jag kan sjunga ganska lågt också. Och inte som Cohen sådär. Men han lät ju för fan... inte vad han lät som på slutet.
Bronkit.
Ja. Nej, men det är ett uttryck på något sätt. Man försöker välja... Jag har alltid gillat Leonard Cohens röst också. För att hans röst passar så bra till att lägga tjejröst. Och en oktav upp eller två blir det ju. Det har jag också försökt utnyttja med min röst mycket med de senaste 20 åren med Helena Josefsson, men även i Roxette så använder vi det ofta på andra versen på Master Me Love till exempel, där Maria sjunger oktaver med varandra. Det blir väldigt effektfullt för de här klangerna.
Jag läste en intervju med den brittiska författaren och kända feministen Caitlin Moran. När folk frågar henne vad hon har för motto i livet så brukar hon alltid säga samma sak. Don't bore us, get to the chorus.
Yes.
Hon tycker att den titeln från en Roxette-samling är det är så man ska leva.
Mm.
Var inte tråkig.
Nej.
Fram till refrängen.
Ja. Mm.
Det var något som er amerikanska manager Herbie Herbert sa till er.
Mm.
I vilket sammanhang sa han det?
Jag kommer knappt ihåg det, men jag tror att det var någonting om... jag spelade väl kanske upp någon låt och så tyckte han att det var för långt intro eller något sånt där. Alltså han tyckte liksom att vi skulle editera bort det. Han tyckte att vi skulle komma till kärnan direkt liksom, och så sa han det där Don't Bore Us Get. Jag vet inte vad han hade fått ifrån. Han var ju manager för Journey en gång i tiden, det var så han tjänade sina pengar. Och han var vår amerikanska manager i några år, men sen så det rann ut i sanden också.
Det är ändå svårt att tänka sig någon musiker som mindre behöver få den uppmaningen än du. För du...
ja, men det...
Du har ändå haft ett ganska starkt popfokus.
Jo,
där refrängen är väldigt viktig. Så.
Ja, det är det ju så. Nej, men det är ju hela min musik, mitt musikideal. Alltså, jag lyssnar ju på ganska mycket olika sorts musik och gillar olika sorts musik. Men när jag skriver musik så känns det som att min hemmaplan är ju melodisk popmusik. Och det handlar ju väldigt mycket om refränger och lite gimmicks och någonting som gör att du blir intresserad och tycker att det är ganska kul att lyssna klart de här 2.30 eller 3.30 eller vad det nu kan vara. 2.30 är att föredra. Och ett bra exempel på effektiv popmusik är ju Buzzcocks Ever Fallen In Love, en låt som jag alltid har älskat, och den kom ju ut precis när vi hade startat Gyllene Tider. Den här spelade ju hela tiden, den och New Rose med The Damned.
Hur viktig var punken för dig?
Den var väldigt viktig, för den kom ju... jag var 17, 1976. Och så man kan säga att punken kom i flera steg. 1976 var ju Ramones. Och det var Horses med Patti Smith. Och den grejen. Och det var det är ju inte riktigt punk på det sättet. Men sen kom ju Sex Pistols, den brittiska punken. Det var ju den mycket mer som vi här i Sverige tog till oss på något sätt. Om inte man riktigt var... liksom television-nörd som man kanske inte riktigt var, eller Talking Heads-nörd. Sådär. Men i alla fall, det viktigaste som punken gjorde för mig, förutom att det var väldigt bra poplåtar emellanåt, det var ju att det var liksom okej att spela fast man inte var speciellt bra. Och det passade mig väldigt, väldigt fint. För jag var inte speciellt bra och ingen av oss var speciellt bra sådär, men jag var ju kanske jag, alltså Gyllene var ju ett ganska bra band förutom Göran och jag. Vi var ganska sopiga när vi startade. Så punken gav ju oss ett sorts berättigande och New Wave-grejen. Det var ju en spännande tid. Och det egentligen så var det ganska, det hela 70-talet är ju fyllt av så mycket svängningar i musikstilar och samtidigt som det är kommersiellt, alltså man tänker sig glamrock och disco och vad heter det, Kraftwerk och Bowie i Berlin och det är sån jävla röra av allting och svarta musiken som händer och progressiv musik med allting. Och hårdrocken hände liksom, allting hände samma årtionde. Och så kommer punken och punken blev ju liksom, i sina bästa stunder så blev det ju en härlig hybrid av oväsen och genialt refrängsnickeri som Buzzcocks också var ett bra exempel på.
Och Gyllene Tider kändes verkligen mer som Buzzcocks än som Sex Pistols kanske.
Absolut, ja.
Men den punkigaste Gyllene Tider-låten jag har hört nog den här Rembrandt, när du sjunger snuten kom och tog mitt hembrandt som tände aldrig Rembrandt. Det är roligt att du namedroppar Rembrandt i er punkigaste låt medan Bruce Springsteen namedroppar Rembrandt i sin minst punkigaste låt. Han har någon låt som heter I Ain't Got You som ligger på Tunnel of Love där han sjunger I got a house full of Rembrandts and priceless art and all the little girls, they want to tear me apart. Han sjunger liksom om sitt lyxliv och hur han saknar någon tjej. Låt som Little Steven tydligen avskydde. Little Steven tyckte att det var Springsteen ska liksom sjunga om arbetare. Han ska inte sjunga om sitt eget överflöd.
Nej, jag fattar. Ja, men jag vet att jag lyssnade jättemycket på Jonathan Richman då, så jag kan mycket väl tänka mig att inspirationen till att använda Rembrandt kommer från Pablo Picasso-låten.
Ja, just det.
Så det tror jag var det. Jag kan inte svära på det, men det är liksom, jag tror att det var någon sorts internt skämt liksom, att skriva någonting på svenska om Rembrandt.
Men så, du har inga Rembrandt hemma i ditt hus?
Nej, jag har tyvärr inte det. Jag får ringa till Bruce.
Men du har Warhol, eller hur? Eller
Warhol. Ja, inga stora original. Men jag har lite polaroider och jag har lite såna här grafiska blad.
En av de första låtar som jag hörde med dig var Ska vi älska så ska vi älska till Buddy Holly. Jag var 7 år då. Jag minns att jag tänkte att ni sjöng fel.
Mm-hmm.
För man älskar ju Buddy Holly.
Mm.
Man måste inte ha ett till.
Nej,
för jag förstod inte vad älska betydde överhuvudtaget.
Nej,
så jag tyckte det var som man... Men det är inte jättekonstigt. Varför ska man ha sex till Buddy Holly? Det är ju inte så erotisk musik. Och tjejen i låten är väldigt inne på det.
Hon är väldigt inne på det. Nej, det var... Jag vet inte. Jag ibland så tänker jag varför de texterna blev som de blev. De är ju ganska spacade. De här texterna på första plattan dansar inte lika bra som Sjömän. Och Revolver upp är någon sorts... handlar ju om den här Tony då. Och det är också någon sorts person typ som Billy. Men det är en... Ja, det var inte det. Det är, jag var nog... jag gillade ju... Till skillnad från nästan alla andra som jag kände då, så gillade jag texter. Jag har alltid älskat texter. Och jag älskade de här David Bowies texten. Han klippte sönder alla William Burroughs-tekniken och klippa sönder ord och sånt, sätta ihop det igen och se vad det blir. Watch That Man är ett bra exempel på det.
Testar du det själv? Att...
Nej, jag har aldrig testat det själv. Men man kan testa det ganska enkelt genom bara att skriva ner en massa saker du kommer på och så spara det i en mapp och sen så kan du komma tillbaka till efter några dagar när du har glömt bort alltihop och så sätter du ihop en story baserat på de här orden. Och det är lite så som Sjömän och Buddy Holly är. Fast Buddy Holly har ju en logik på ett annat sätt än vad Sjömän har. Men Sjömän har ju också någon sorts logik om du vill. Och det är lite så som jag försökte skriva till exempel The Look. Den här första versen på The Look är ju en stödtext som, för att komma ihåg hur rytmen gick. Liksom, walking like a man, hidden like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a rain. Never was a quitter är ju från, det var ju någonting från... Born Fighter med Nick Lowe, han sjunger Never Was a Quitter eller någonting. Men om man vill, sen när jag läste det och lyssnade på den här rytmiken då, så tänkte jag, fan den där texten är inte så jävla dum ändå. Det betyder ju ingenting, men det betyder ju ungefär lika mycket som I Am The Walrus betyder. Så att jag fortsatte i den andan och skriva resten av låten och så gjorde jag det lite mer enkelt i refrängerna. She's got the look, he's got the look heter den faktiskt från början.
Allra märkligaste kanske, fire in the eyes, naked to the T-bone. It's a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull, she's got the look.
Det är Watch That Man.
Men har människor ens ett T-bone? Eller,
ingen aning.
Är inte det mer en styckdel på ko.
Det är det ju, och det är liksom det som är grejen. Jag kommer ihåg att de i USA så sa de att ingen amerikansk eller engelsman hade kunnat skriva den här texten. Och det är det som gjorde att den var så kul för dem. Så, men allting behöver ju inte vara så där fullständigt logiskt, utan det här är ju popmusik för guds skull. Don't bore us, get to the chorus. Ja, man kan inte välja låta utan att välja The Beatles. Jag har valt då den låten som kanske startade hela min popromantik, alltså min kärlek till popmusik. Det var ju baksidan på Yesterday-singeln, nämligen Dizzy Miss Lizzy med världens bästa gitarriff och John Lennon i hög form vid micken.
Nästan lite ont att lyssna på den här gitarren. Den är så väldigt, väldigt gäll.
Det här är 65, va? Spelades det här in, tror jag. 64, 65. Länge sedan nu. Man kan säga att vår tid har inte varit sådär otroligt nådig mot 60-tals ljud. Alltså 60-tals soundet i sig känns ju väldigt långt borta. Mycket mer långt borta än 70-talet.
Du menar det här monoljudet?
Ja, det här, som du säger, starka tamburiner och mycket crash-cymbaler och allting läcker, och det är ganska jobbigt att lyssna på.
Samtidigt görs det ganska mycket ny musik som nästan verkar vara mixad för att lyssna, som de flesta människor använder, lyssna på musik bara direkt ut ur mobilen utan hörlurar eller någonting.
Ja, det är jättemärkligt, jag håller med dig. Det är så, men överhuvudtaget att lyssna på musik så som du spelar nu från en dator eller från en mobiltelefon, det låter ju faktiskt inte riktigt klokt egentligen. Och det är helt sick, man diskuterar liksom wave-filer kontra MP3-filer och CD-kvalitet och vinylkvalitet, och när folk lyssnar i en liksom fucking iPhone.
Du bara håller upp mobilen och höjer. Lyssna på den här låten, den är jättebra. Ja. Men det gulliga är att det påminner lite om hur folk lyssnade på Motown-singlarna, de släpptes. Alla hade skruttiga små transistorradior, så Barry Gordy mixade så att det skulle låta bra i en sån.
Ja, visst. Och det gör det. Alltså, lyssnar man på gamla, bra monomixer så låter de ju faktiskt mycket bättre än gamla tidens stereo, såklart. Men det är ju mixat för att låta i en högtalare. I en biltransistor, liksom.
Jag ska spela upp en väldigt skramlig låt för dig. Det här är det tyska industribandet Einstürz in den Neubauten.
Auf ins nächste Geschoss. Welches Open dann nie fertiggestellt, nur über die Treppe erreicht werden kann.
Einstürz in den Neubauten var mitt stora favoritband i början av 90-talet, när jag lyssnade på dem hela tiden, bara på superskramlig musik, och inte berättade för någon att jag fick gåshud av Fading Like a Flower. Men anledningen till att jag spelar för dig är att Blixa Bargeld, deras sångare som är mest känd kanske som gitarrist i Nick Caves kompband, han är exakt lika gammal som du. Mm. Han är född den 12 januari 1959.
Fantastiskt.
Jag har alltid tänkt på att ni är låtsas tvillingar.
Men det jag har aldrig hört det här, men jag tänker på David Bowie direkt när jag hör detta.
Bowie älskade Neubauten.
Det har lät som en Bowie-riff liksom. Det är bra, tycker jag.
Ja, du får kolla upp Neubauten. Vad tänker du göra annars senast?
Jag är mitt uppe i...
Ja, efter julen då, ska vi först öppna klappar och sånt där.
Ja, såklart. Men jag tänkte, det går ju fort i min ålder att öppna klapparna. Jag är mitt uppe i en inspelning. Jag håller på att spela in en engelsk platta på engelska. Nej, en ny platta på engelska helt enkelt. låtar som jag, jag hade en idé att jag ska försöka göra någonting som är pop, upptempo pop med på ett sätt som jag inte har gjort på så himla länge. Jag vill liksom lite bort ifrån det här moderna sättet att göra musik, men jag vill samtidigt göra det lite syntbaserat. Så det har blivit en ganska härlig tripp faktiskt. Jag är inte klar än, men det känns jättekul att göra det.
De svenska popkompositörer som har haft mest framgång jämte dig är väl Björn och Benny från ABBA och Max Martin. Och de tre har alla gjort musikaler baserade på sin musik. Mm. Har det varit aktuellt för dig att hitta på något sånt? En stor rockset eller jazzmusikal?
Absolut, det tror jag kommer hända. Och det har varit på gång flera stycken sådana som har ratats av mig faktiskt. Mest för att jag tycker inte det har hållit måttet med manusen och storyna och sådär. Men jag tycker att det är en naturlig väg att gå. Och jag tror att både min musik, alltså solomusik, men framförallt Roxette-musiken skulle ju funka hur bra som helst i en musikal. Det är ju stora låtar, du kan ju göra dem väldigt musikaliska, om man säger så. Med allt från Crash Boom Bang till Listen to Your Heart, allt det där. Så visst.
Du måste bara hitta en story först med.
Ja, det är en lång resa att göra en musikal på rätt nivå och rätt sätt. Men jag tror att det ligger väl är ganska högt upp i byrålådan, tror jag.
Du nämnde också nyligen att du inte var främmande för en återförening med Gyllene Tider. Inte lite ganska snart in på den förra avskedsturnén kanske?
Ja, men så var det inte, utan jag sa bara att alla frågade ju det, så sa jag att om det var över nu, så sa jag att ja, vi gjorde ju vår sista turné 2019, men jag tycker ju då personligen att det är väldigt synd att det inte Gyllene Tider fortsätter, eftersom att jag tycker det är sånt fantastiskt bra popband. Men när vi bestämde att vi skulle ha den sista turnén, så baserades det ju på det Micke ville. Att han tyckte att nu är alla fem i fin form och vi alla har god hälsa, och nu slutar vi med flaggan i topp. Och normalt sett så har det blivit så att Gyllene Tider återuppstår sådär vart sjätte, sjunde år liksom. Och om 6-7 år så är vi ju 6-7 år äldre, och vem vet om vi överhuvudtaget finns då. Så han ville väl mest bara göra ett avslut, och det tyckte vi var sympatiskt och helt korrekt. Men jag vet också att när vi gjorde vår sista spelning så tittade ju alla på varandra liksom, ska vi verkligen lägga av? Det här är ju det bästa som finns.
Jag vet att du i samband med att ni bestämde för att göra lite färre Roxette-spelningar när jag hade tänkt göra på en turné, så ja, men det är inte som att vi är 50 längre.
Nej, men det är lite så. Men jag vet inte att spela, speciellt nu i dessa tider, pandemitider, så är ju det här att spela inför publik saknar man ju något enormt, och att spela tillsammans saknar man enormt. Jag har ju försökt göra grejer, allt från enkla YouTube-klipp där man spelar live och sjunger bara för att det är så skoj. Och när du är inne i den här maskinen hela tiden och turnerar, så blir det liksom ett arbete till slut. Men nu känner man ju att fan, det är ju där man är hemma på något sätt. Let me put my arms around your head. Cheers hot, let's go to bed. Don't forget to turn on the light. En artist som har influerat mig något enormt mycket, som alltid har varit högst upp på min lista, är ju David Bowie. Och han har ju, hans katalog från, om man säger, 69 ända fram till Let's Dance faktiskt, som jag tycker är en liten underskattad platta. Han får mycket skit för Let's Dance-plattan, jag tycker den är grym.
Det var den första skiva jag köpte.
Är det sant? Jag tycker han gjorde liksom nästan ingen artist har haft en sån lång span av fantastisk musik som han har haft. Och jag har valt en låt som är lite bortglömd från Aladdin scenplattan, som heter Driving Saturday, som var en singel. Men jag gillar den. Han är duktig på den här 50-tals, 60-tals pastischerna som han sen gjorde i Absolute Beginners också. Och det här är lite samma sak. Jag älskar det här.
Saturday. Fick du träffa Bowie någon gång?
Jag har träffat David Bowie som hastigast i samband med hans Let's Dance-turné. Den hette inte Let's Dance, den turnén hette något annat.
Serious Moonlight.
Just det. Jag träffade honom i Lyon av alla ställen i Frankrike. Bara så hej. Det var ju tillsammans med Emma Telste heter de på den tiden här i Sverige. Så jag var där med
dem. Åkte det ner för att se konserten?
Ja, exakt. Så vi träffade David Bowie. Jättehärligt. Jag var superblyg. Och på den tiden hade man ju inga smartphones, så jag har ingen bild på det. Men han var väldigt blond. Det var en fantastisk konsert.
Jag hade med sångaren i Knights Reb, ett brittiskt industriband här i podcasten. Och de berättade om hur de blev erbjudna och var förband till Bowie på turnén 87. Mm. Och tackade nej.
Va?
Jo, jag vet. Det låter ju helt vansinnigt nu. Men som han Douglas McCarthy påpekade, folk glömmer vilken låg status Bowie hade under andra hälften av 80-talet. Mm. Han var inte uppskattad någonstans nästan.
Nej, det stämmer bra. Det är ju ganska, om går man tillbaka till, det är därför jag stoppade på hans fina linje med plattor vid Let's Dance. Allt efter det, när fram till på slutet nästan, tycker jag var ganska ointressant. Han gjorde dock en av sina bästa låtar som heter Time Will Crawl.
Just det, med Tin Machine va?
Nej, inte Tin Machine, den ligger på en
jag missade, den här metron, Never Let Me Down.
Nej, den ligger inte på den heller.
Inte på den heller, men vilken skiva
den? Den ligger på, om den ligger på Outside eller den ligger på någon annan, eller Heathen eller Heather,
okay.
Någon av dem. Men det är nog den mest spelade, i modern tid den mest spelade David Bowie-låten hemma hos mig faktiskt, Time Will Crawl. Det var en singel och grymt bra, men annars, jag menar, hela hans slutet på 80-talet var ju han ju... Det funkar inte alls. Men det var en jävligt konstig musiktid faktiskt. Det var därför vi lyckades slå igenom med Roxette kanske.
Jag hörde en rolig historia om när den här Pange Öbergs rocklegend-turné med Chuck Berry, Little Richard och Jerry Lee Lewis tror de ska spela i Lund någon gång i slutet av 90-talet. Mm. Eller nej, förlåt, Malmö måste det ha varit. De ska spela i Malmö. Och Little Richard... gör som han alltid brukar göra. Han går ner i receptionen för att förvissa sig om att han har fått den största sviten på hotellet.
Okay.
Och det här är då största hotellet i Malmö, vet inte vilket namn. Little Richard går ner och säger så här, men har jag den största sviten? Bor jag i den största sviten? Och de säger, du bor i en otroligt fin svit, men den största är upptagen just nu för att David Bowie bor där. Och Little Richard bara säger, okay, koppla mig till hans rum. Och de gör det.
Mm.
Och Little Richard säger till Bowie, David, get the hell out of my room. Och Bowie flyttar.
Är det sant?
För att det är ändå Little Richard.
Ja, fan vad coolt, vad gulligt. Ja, det är härligt att höra. Man älskar sådana stories, eller? Det är underbart. Kul att få prata. God jul alla som lyssnar. Jag heter Per Gessle och jag hoppas ni får ett fantastiskt 2021.
God jul Per, tack för all musik. Hoppas du också får ett strålande 2021 utan pandemier och med massa livekonserter istället.
Tack för det.
För henne. Min dörr är aldrig stängd. Fönstret står alltid lätt på glänt. Så jag kan höra henne.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Per Gessle var hemma hos Dragen.
Kapp och förbi, hon han är fatt och for förbi. Och det är helt okej. Hon han är kapp och förbi, med stav och hatt som trolleri. Och det är helt okej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.